Det här ringer G på Tyresö-radio 91,4 MHz eller www.tyresöradio.se som du kan hitta på webben. Jag fortsätter att göra min serie med tidigare aktiva politiker, förtroendevalda i Tyresö kommun. Leif Bratt har nyligen intervjuat mig och han kan ju inte heller gärna intervjua sig själv. Så att nu tänker jag samtala med Leif Bratt och han får berätta lite mer om vem han är. Du kan ju börja lite med, ja vad ska vi kalla det för, ditt livshistoria.
Ja, men innan det ska jag säga så här, det här är ju din serie avdankade politiker eller pensionerade politiker. Så att jag hade aldrig kommit på tanken att sitta och intervjua mig själv. Men nog om detta, jag ska berätta mitt liv då, då. Och då börjar man väl i kronologisk ordning. Då kan man sammanfatta det på sätt och vis, men jag ska komma till lite detaljer också. Men jag har åkt på en räkmacka genom livet, så kan man säga.
Vad menar du med räkmacka?
Alltså det har varit så enkelt. Jag har aldrig haft något komplicerat eller sådär. Ja. Man kan ibland höra tragiska historier om människors barndom och så. Jag har inte haft en enda avigsida.
Mycket lyckos du har varit.
Ja, men samtidigt kan man ju säga att det är en liten brist att inte fatta liksom vad som kan försiggå här i samhället. Så att det är både plus och minus. Mm. Personligen naturligtvis ett stort plus och enkelt och så. Men man kan börja med småskolan. För innan dess så kom jag nog inte ihåg så mycket. Men
alltså var bodde du till och med?
I Hökarängen. I Hökarängen växte jag upp.
Ja, ah, jag växte upp i Gubbängen så var inte så långt från varandra.
Nej. Men alltså jag gissar man bara lekte på gården och såna här saker. Men jag har inga specifika minnen från det. Men däremot när jag då börjar i lågstadiet så blev jag kvickt frökens favorit. Jag fick var den som hade huvudrollen i alla de här små teaterstycken man spelade upp för sina föräldrar vid terminsavslutningar. Och jag fick vara med och ta ut den här, om vi säger, prinsessan som skulle bli förtjust i mig. Jag kommer ihåg till exempel Lille Pers vandring. Nu går jag bort, sa Lille Per. Nu går jag bort dit stigen bär. Att söka slottet Silvertopp och få prinsessan Rosenknopp.
Oj, och det, ja. Och det fick du förstås.
Ja, jag kommer bara ihåg början, men jag gissar de här barn, ja, teaterföreställningarna, de var väl med ett lyckligt slut.
Får jag fråga vilken skola gick du i?
Den hette väl, jag vet inte om den hette så från början, för man byggde en ny fin skola som hette Parkskolan och jag gick in i källarlokal, eller man säger nedre botten. Det var ingen riktig skola, det var ett hyreshus och nedre botten hade de avsatt några rum till
Skollokaler. Bodde du på de här veckodagsområdet?
Nej, jag bodde närmast så att säga, söderut, Munstycksvägen. Det fanns den här tobaksområde eller cigarrvägen och Sjöskumsvägen och så här. Längst söderut i Hökarängen, Munstycksvägen.
Okej.
Okay. Mm. I alla fall, där då, det var jag. Jag var lärarens favorit. Men då kan man säga det som var kanske, efteråt när jag tänker efter, jag hade det lätt i skolan. Men jag var en sopa på idrottsplatsen. Jag blev alltid vald bland de sista när man skulle göra något, säg fotboll eller bandy på vintern och såna här saker.
Det var inte din grej där med sport och idrott?
Nej, men blev ju en väldigt bra balans att jag inte blev totalt odräglig och trodde att jag var bäst i världen. Efteråt kan jag tycka att det var väl bra det att jag fick nöja mig med att det gick lätt i skolan. Tänk om jag hade varit bra på idrottsplan också. Då hade jag väl fått hybris.
Ja, förmodligen.
Ja, men det slapp jag det. Så att det var väl bra. Men man kan också säga om mig så här, en annan beskrivning då. Och som har följt mig genom livet. Jag är totalt avsaknad av vinnarskalle. Alltså jag är totalt ointresserad att armbåga mig fram till den främsta positionen. Jag är hellre deltagande än ledare.
Det är lite märkligt med tanke på din räkmacka uppväxt på något sätt.
Ja, men man kan ju vända på kuttingen kanske. Det här är inte genomtänkt, men genom att man åker på en räkmacka så kanske man inte är den som orkar anstränga sig. Alltså den som har en besvärlig ungdom kanske inser jag måste kämpa.
Ja, du kanske inte behövde det.
Nej, jag behövde inte det på den här räkmackan. Det har jag bara gled med.
Mm.
Men som sagt, sist var det i alla fall så att försöka skönmåla en bild av mig själv här. Så att, ja. Men alltså, jag var inne på det med vinnarskalle. Det är jag totalt avsaknad av. Och vad det nu beror på, om det är generna eller den här uppväxtmiljön, det vet jag inte. Men det är i alla fall, så är det med mig. Men sen då efter skolan, jag gick på gymnasiet, tekniskt gymnasium och blev kemiingenjör. Men det fanns ju inga jobb. Jag tror det var en i klassen av oss som tog studenten.
Vilket år var det då?
68.
Ja, då hade det börjat bli dåligt av jobb, jag förstår.
Ja. Ja, innan så kom ju företag till skolan med aktiv rekrytering. Så när jag gick började första ring, som det heter, eller som första klass på gymnasiet, då berättades ju hur företag kom. Och jag trodde, ja, räkmackan bara fortsatte, men det gjorde den inte i det avseendet. Men det gjorde ju inte så mycket, för att då kunde jag ju fortsätta att plugga. Och jag behövde inte heller bekymra mig om det, ta studielån eller fixa bostad eller någonting. Jag bodde ju i Stockholmsområdet. Och pappa betalade för gossens skolgång.
Hur kommer det sig att ni hade det så bra då? Hade pappa ett väldigt bra jobb?
Ja, eller? Pappa var egen företagare, småföretagare. Han höll på och sålde saker och ting som herrfrisörer behövde.
Typ?
Och, ja, saxar, kammar, borstar, schampo och såna här saker. Så att man kan säga så här, relativt sett så var vi materiellt välbeställda på vår lilla gata med Önstygsvägen, 4 portar, så här trevåningshus. Vi hade egen bil, det var inte så många som hade på 50-talet. 60.
Nej, det är sant.
Ja. Så att alltså, arbetslösheten slog ju till då och då, det var ju grannfamiljer och sånt där. Gubben, i stort sett alla fruar var ju hemmafruar på den tiden. De gick ju perioder med arbetslöshet och det drabbade aldrig oss.
Är det sant det här att din pappa stod och från början blandade schampo i badkaret?
Ja.
Hemma?
Ja, och kokade såna här hår. Alltså, nu för tiden finns det någonting som heter vax, men det har ju funnits föregångare till det. Och då på den tiden hette det briljantin. Det var ungefär samma aktiva ingredienser. Det kokade han, eller värmde upp då ett slags fett. Mm. Vi känner igen som vaselin ungefär, va? När man har torra läppar.
Ja, jag tänkte på pomada eller något sånt.
Ja, det finns det också. Man ser vaselin, det är jämförbart. Då värmer man det på spisen, en stor kaffekanna med pip på då. Och så blev det flytande. Och så stod vi där, inte jag orkade inte, men ja, pappa och kanske storbror. Och fyllde på i burkar. Så det var en hemmaindustri.
Nu säger storebror, hur många syskon var det?
Vi är 5 syskon.
Det är rätt mycket.
Ja, inte, jo, det var nog lite mycket även då. Det var nog inte så många andra som var 5 syskon. Men det lustiga det är att jag har 2 bröder och 2 systrar. Men min syster, hon har bara 1 syster men 3 bröder. Är det inte märkligt?
Tycker du?
Ja, okay. Så, men jag tillsammans med min syster, för jag är tvilling, vi är yngst i syskonskaran. Och ja.
Men hur blev det ett företag? Liksom, öppnade han företag sen när det började gå bra med försäljningen? Alltså, han körde väl inte hemma hela tiden?
Nej, alltså, det gick bättre och bättre. När min bror, äldsta bror, gick ur skolan så blev han headhuntad till sin fars företag.
Ja, det var märkligt.
Ja, det var märkligt. Och så utvidgades det när min mellanbror gick ur skolan. Alltså min bror, äldsta bror, han tog realen, men på den tiden var ju det något fint, halvfint i alla fall.
Ja, man hade ju mössan.
Och min mellanbror, han går 7 eller 9 år. Han fortsatte aldrig att plugga. Han headhuntades till samma företag han. Så att, alltså det växte och blev större och ja, gav mer och mer. Jag var den enda som tog studenten i den här syskonskaran.
Ja, men så var det på den tiden. Ja. Jag är den enda hela släkten, tror jag.
Ja. Så att, ja. Men i alla fall då så gick jag in på universitetet och läste företagsekonomi i 2 år. För efter 2 år så gick min pappa bort och mina bröder hade ingen lust att finansiera min studietid. Och jag var också lite skoltrött, så det gjorde inte så mycket att jag...
Nej.
Jag fick en god, ursäkta språket då, jag fick en god anledning att
hoppa av.
Och då blev jag också headhuntad. Till ja, samma företag.
Ja, tänk vad konstigt det
är. Ja. Räkmackan.
Ja.
Räkmackan här i livet. Och där fortsatte jag i 5 år. Från mellan 70 och 75. Men alltså jag var ju som sagt var yngst. Och så fort jag hade en idé så klappade mina äldre bröder på mitt huvud. Och sa, ja, det där har vi redan prövat, det funkar inte. Så efter 5 år så ledsnade jag. Och jag började som resledare. Och det var också nyttigt, för att Jag började i Rumänien och jag fick då se ett samhälle. Det var under den tid då Ceausescu fortfarande styrde. Med hjälp av den hemliga polisen Securitate.
Ja, då var det ganska tufft i Rumänien.
Ja, så det var inte, vi representerade ju pengar, västpengar. Så vi hade inga problem. Men för folk, alltså rumäner, så var det ju jättejobbigt. Och det var alltså ett samhälle där ingen litade på någon. För att få en större lägenhet till exempel, om man nu hade en etta, startade med det. Det var en omvandling från ett jordbrukarsamhälle till ett industrisamhälle. Och det kanske kom barn och så här. Så vill man ha en tvåa. Enda sätt att få en tvåa, det var att samarbeta med hemliga polisen och ange någon. Ja, men då fick, alltså idag, för mig personligen, så är det en fantastisk upplevelse eller erfarenhet. Sen att det, ett stort antal människor fick lida för att jag skulle få den här erfarenheten. Men nu var det som det var och jag fick se det i verkligheten.
Men var du stationerad i Rumänien?
Ja, i 2 år.
Kunde du rumänska?
Nej. Det är ett latinspråk. Det är väldigt likt italienska och rumänska är ungefär som svenska och danska.
Ja, men hur tolkar och turister då?
Nej, man hade alltid en lokal guide som alltså, hjälpte till. Men sen lärde man sig utflykter och såna här saker. Och sen, så det här var hälsoresor, så att vi fick ju vara tolka för äldre resenärer som kom för att få såna här varma bad och andra fysiska behandlingar.
Ja, det var mycket sådana här spa-hotell.
Ja, där, och det bygger ju väldigt mycket på att bort med medicinering, alltså tabletter. Och så tar vi sådana här sträckbänk eller varma bad och lerinpackning och magnetringar och ja, hokus pokus.
Men som reseledare var du bara i Rumänien?
Nej, jag fortsatte sen. Ja, jag fortsatte sen, men jag skulle bara säga det också, att det här reslederiet, det gav ju också mig en insyn i, vad man ska kalla det för, en erfarenhet av alltså i Grekland, i Thailand. Jag var någonting som heter producent, alltså åkte runt och skrev kontrakt med hotell och bussbolag och sånt. Så jag fick ju också se länder där den var den för fria, alltså för mycket fria marknaden. Kunde åstadkomma med stora klassskillnader. Så det blev ju en väldig kontrast mot det kommunistiska Rumänien.
Ja, det är klart.
Men... Ja, men så jag fick se båda sidor av olika politiska system.
Hur många länder besökte du under de här åren egentligen?
Oj, det har jag ju aldrig räknat.
Låter som väldigt många i alla fall.
Ja, jag var ju ansvarig då för Fjärran Östern och då blev det ju många länder. Jag var ansvarig för Grekland, Portugal. Jag halvskapade, ja nu blir det detaljer, i USA. Jag var nere i Sydamerika och skulle titta på det här då med Brasilien och sen på andra sidan Inka, så här Machu Picchu. Ja. Jag tror alla, jag besökte då under den tiden alla kontinenter utom Afrika tror jag.
Så du är väldigt berest.
Jo, men samtidigt.
Det måste man ju säga.
Jo, men det är ju... Det blir också, jag fick ju aldrig tillfälle att upptäcka länderna. Det var ju när jag var reseledare och då var man ju stationerad lång tid på ett ställe. Annars när man var producent, jag kunde säga på en fest, ja, jag måste gå hem nu för imorgon åker jag till Singapore. Åh, wow, häftigt. Om jag skulle tillbaka, var det 2-3 dagar senare, skulle vara, så det var ju bara fram och tillbaka, ja, en dag i Singapore.
Då hade jag inte sett särskilt mycket.
Nej, så att det, beres vill jag inte kalla mig.
Men för mig låter det som att det där måste ha tagit 20-25 år.
Nej. Det var också 5 år. För 1980 då bad mina bröder mig att komma tillbaka. Och då var första sonen på väg. Och resebranschen är en sån här glamourbransch, får man säga så.
Ja, det har varit.
Jättedåligt betalt. Då var jag... butikschef med 25 säljare på Sveavägen. Och det skulle jag nog aldrig ha varit, men det behöver inte gå in på nu, men i alla fall det var jag. Men då ja, slutade jag och så fick jag ett anständigt betalt jobb på den gamla firman, familjeföretaget.
Okej, men du pratade om barn, alltså betyder det att under den här tiden hade du gift dig?
Nej, alltså på den tiden var det ju inte så modernt att gifta sig. Det blev en son ändå, 1980.
Ja. Okej. Okay.
Men det är roligt att du säger det förresten, därför att när sonen då föddes, för jag hade varit då varit sambo, vi var ute som reseledare tillsammans, Kristina, alltså min fru och jag. Men i alla fall då när...
Så träffade du henne som reseledare?
Nej, vi var redan ihop.
Aha, okej.
Och sen en dag så kom jag hem och berättade att jag sökte som resledare. Ja. Hon hade ju uppsägningstid, det behövde ju inte jag ha. Men i alla fall, nu ska vi komma till lite roligare här med att gifta sig och sådär. Därför att då måste man ju gå, när man inte var gift så måste man ju gå till sociala. En socialsekreterare och erkänna sitt faderskap.
Ja.
Ja. Och så då gjorde vi det, för man måste ju följa lagen. Och då berättar den här socialsekreteraren, för jag vet inte hur frågeställningen kommer upp. Men i alla fall, vad händer om min fru går bort? Vem är vårdnadshavare då? Ja, det är moderns mor. Va? Säger jag. Och säger till min hustru när vi kommer hem. Nu går vi och gifter oss. För var vi gifta, då blev jag vårdnadshavare.
Ja, så fungerar det. Jag tror ja. Det är så än idag.
Nej, det tror jag inte.
Har de tagit bort det?
Ja, jag hör mina söner som, ja, de säger nej, så är det inte längre. Tack och lov. Men det var orsaken till att jag gifte mig. Ha. Det var socialsekreteraren där.
Och vilket år är vi då på där du gifte dig? Kommer du ihåg?
Ja, det måste väl varit 80. Usch, det här ska man ju kunna som äkta.
Ja, men det, ja, det ska det man verkligen rimligt, kunna.
Det måste ju rimligtvis vara 80 då. 20, när jag ska erkänna föreskap. Ja, 80 säger jag då.
Det låter som du kommer inte ihåg bröllopsdagen nästa gång då.
18 juni.
Den kommer jag ihåg i alla fall.
Yes.
Men blev du Tyresöbo då, eller hade du redan blivit det?
Innan vi kom 83 blev jag Tyresöbo.
Okej, då har jag 3 år emellan.
Jag ska komma in på det politiska.
Ja, det ska du göra.
Jag menar alltså i ungdomsåren. Mm. För att då bodde jag i Hökarängen och gick i skola gymnasiet första året. Det som heter då Fars och Lärverk. Och så hade vi då den här FNL-rörelsen. Och jag hade fått med då med modersmjölken det här, kommunism är farligt. Pappa var folkpartist, mamma socialdemokrat. Men det de hade gemensamt, bägge två, det var rädslan eller avogheten till kommunism. Så det har följt med mig. Och då var vi några grabbar som sa, usch, nu håller de på i FNL-rörelsen sprider kommunismen i Sverige. Så då bildade vi en lokalförening, Ung Höger, alltså MUF idag,
ja.
Moderata ungdomsförbundet. Och efter ett tag så var jag ordförande där och ja, visade att det fanns en motkraft mot FNL och de tankarna.
Och det blev och kommunisterna.
Ja, kommunister, ja.
Mm. Så och mitt parti var inte särskilt poppis hos dig då, i alla fall?
Nej, jag gladde mig åt till exempel C.O. Hermansson. Nu kommer inte jag ihåg året där, men det gör säkert du. Men alltså, han säger ju på någon partikongress, det får vara någon jävla ordning även i det här partiet. Eller någon liknande.
Ja, det är berömt. Jag kommer inte heller ihåg vilket nej. År det var. Men.
Så då drar jag på munnen. Så. Men i alla fall, och så får jag då bekräftat den här spridningen av den farliga kommunismen med då Pragvåren 1968. Vi får kårhusockupationen. Som en, då en liten tentakel av vad kommunismen kan ställa till med.
Ja, det ska jag känna att jag var med om faktiskt.
Ja, ja. Men i alla fall, efter 68, sen åker jag ut då som reseledare. Det är ju lite en tid så här innan man fattar. Då inser jag så här, livet eller världen eller livet är ju inte så enkelt, svart och vitt, rätt och fel. Det är ju rätt komplext.
Ja, det är det.
Så då börjar jag gå i studiecirklar om den kubanska revolutionen och såna här saker. Och jag hade ju också sett då CIAs aktiviteter i Sydamerika. Så att... jag var nog en kluven person, men ja, det är nog sjuk tillstånd på den här jorden. Så att jag röstade blankt från det jag då var röstberättigad. Så röstade jag blankt 1988.
Det var lång tid.
Ja, och jag tyckte man skulle gå och rösta, men det var ingenting som föll mig på läppen. Varken på höger eller vänstersidan eller mitt emellan.
Vilket år startade Miljöpartiet?
Det vet inte. Jag gick med 88 i alla fall. Jag
ja, men det var ganska nytt då, va?
80 kanske startade, 82 eller någonting sådär.
Ja.
Det vet inte jag riktigt.
Du gick med 88.
88. Ja, och det berodde på den här så kallade säldöden. Alltså, det var en massa sälar som dog i Östersjön det året.
Ja, det var ju väldigt
aktivt då. Och då gick det upp en sån här ja, talldank eller vad det heter. Ja. En tanke i mitt huvud. Men på något sätt, den här sjuka världen, nu fick jag liksom något slags svar på, ja, vi håller ju på att förgifta den. Och då gick jag med i Miljöpartiet. För det var på något sätt, för mig då ska jag betona, det enda parti som tittade på framtiden. Jag tyckte de andra partierna bara tittade för stunden. Det var sådana här, som man säger då, ad hoc-lösningar. Något problem uppstod och så försökte man lösa det.
Men då bodde du redan i Tyresö.
Från 83. Från 83.
Och var bodde du då?
Krusboda.
Ja, som så många andra.
Ja, och dessutom så när jag såg annonsen så trodde jag att jag skulle åka till Lidingö. För alltså, jag vet inte varför Krusboda lät som Lidingö, men ja.
Nej, du vet jag heller.
Nej, men så var det.
Men fanns det en lokalförening här ute redan då? Alltså?
För Miljöpartiet, ja.
Ja.
Ja, de hade hållit på några år.
Och där var du välkommen.
Ja, säg vilket parti som inte välkomnar en ny medlem.
Ja, det kan det rätt i.
Ja.
Ja, så är det ju.
Ja.
Men hur snabbt, hur lång tid tog det då innan du började få lite uppdrag för Miljöpartiet?
Alltså, nu, på den tiden, om jag minns rätt, så hade man väl val var tredje år. 91 hade jag inget uppdrag. Är det sen vi går över till 4? Ja, det måste vara 91, sen blir 95, sen va?
Ja, det blir ju 94 som valet var. 95 bytte man ju i nämnden.
Jaha, det är på hösten 94 man har valet och sen så byter man i nämnden 95.
Ja, precis.
Okej, okay. Då är det från 95, då sitter jag med i kommunfullmäktige. Men då behövs vi ju inte till någonting. Jo, det kanske vi gjorde.
Jo, men det gjorde vi. 95, det var ju den gången vi satt i majoritet. Aha, tillsammans med Socialdemokraterna. Ursäkta att jag påminner.
Ja. Tiden går så fort, säger vi.
Därför att jag vet att du och jag hotade med att vi skulle göra en valkartell.
Aha, ja. Ja, då är det då...
Fast det hade vi nog gjort, alltså. Alltså, det var ingen bara skoj.
Nej. Men alltså, då är det väl då att jag... Ja, då kommer jag väl in 91 då. För jag vill minnas att den första perioden då betyder man ingenting. Och sen 95 säger vi då, eller säger det har ju du rätt i då. Då blir det att vi behövs för att sossarna får inte egen majoritet.
Precis.
Och då blir det lite förhandlingar. Och ja, då blir jag ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ja, det var första gången vi fick sådana uppdrag, alltså ordförandeuppdrag eller någonting. Och du var ordförande i miljö.
Ja. Ja, och då var det vad som var på ropet då, det var det här Agenda 21. Men det fick jag inte ta hand om, utan det var en socialdemokrat som skulle ta hand om.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja. Först var den här Björn Fågelberg tilltänkt, men jag vet inte om han tackade nej eller så. Sen blev det någon annan kille som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Men det stod så här. Ja, jag var ordförande.
Men vad hade du för kvalifikationer? Vad var det som gjorde att du fick det stora förtroendet? För då blev du ju också en lokal partiledare, kan man säga. Gruppledare, populärt kallat.
Jag tror att det beror på att, och det gäller ju fortfarande, jag tar rätt så stor verbal plats i ett rum. När vi hade möten så hade jag ju synpunkter och tyckte och sådär. Och då blir det väl så att man märks.
Ja, så tänkte de att den här mannen, han kan tala för sig.
Ja, och det är ju mycket av politiken.
Ja, det är ju det.
Tala för sig. Så jag tror att det är det. Och sen var vi ju inga som var så att säga politiskt yrkesskadade, utan det här gänget då, Miljöpartiet i slutet på 80-talet, ursäkta uttryck, det var ju bara vanliga människor som ville ha en grön värld. Man såg ju inte på om man hade några politiska talanger.
Nej, inte på det sättet.
Nej, och sen så mättes inte heller hur vass armbågen var.
Ja, men det är ju ganska befriande skönt.
Ja, men jag begrep ju inte det där att man måste ha en rätt vass armbåge. Jag var ju ganska politiskt naiv. Jag kom ju från företagsvärlden, visserligen småföretagarvärlden. Men där jobbar man för att företaget ska gå bra. Men jag kan ju känna att... I politiken så är det minst lika mycket att styrande vill, alltså man lägger förslag eller tar beslut som i lika stor utsträckning gynnar det styrande partiet som samhället.
Det är så du uppfattat det?
Ja, tycker jag. Alltså man är, och det var lite, det fattade inte jag riktigt när jag började.
Nej, men det var mycket man inte fattade från början.
Ja.
Är det någonting som du tycker att du har kunnat påverka under den här tiden då som du hade störst inflytande? Det var ju 95-98, antar jag.
Ja, sen så blev det ju skifte 98.
Ja, då hände det lustigt. Då gick ni tillsammans med det som nu kallas för alliansen då.
Ja, det gjorde vi. Och det var nämligen så att vi var två partier som var vågmästare. Kommunala rättspartiet och vi Miljöpartiet. Så att alliansen kunde bilda en majoritet med en av oss. Sossarna måste ha oss bägge. Eller något annat borgerligt parti. Men alliansen kunde antingen välja kommunala rättspartiet eller Miljöpartiet för att få ihop en majoritet i kommunfullmäktige. Och då lutade man sig och började med kommunala rättspartiet. Och som då insåg väl att de var viktiga. Och som det har berättats för mig från några källor. När det började dra ihop så man måste bestämma sig och så. Då ordnade de över telefon en aktion. Så att ena, alltså då satt kommunala rättspartiets talesperson med, och sen hade han i varsin telefonlur.
Vad heter linjen?
Typ. Ja, då hade han Socialdemokraternas talesperson och alliansens, eller då den borgerliga gruppens talesperson i andra. Och ja, berätta, och sen, nu har jag fått det här, ja, om, jag vet inte, ja, utav dem, och vad matchar ni det med, och så höll de på. Och det där tyckte då Berita, jag vet inte om det gick så långt eller om det bara var hot om en aktion. Men hur som helst så tyckte då Berit Assarsson som då ledde Moderaterna att det, så här får det inte gå till. Så då ringde hon oss och frågade om vi kunde tänka oss. Och då satt vi i ett möte och vi diskuterade fram och tillbaka i 2 timmar ungefär. Och så ringde vi tillbaka och tackade ja. Alltså att vi skulle kunna inleda förhandlingar. Sen gäller det ju få upp ett styrdokument för mandatperioden. Vad vill man göra för någonting?
Ja, det är självklart.
Varför vi gjorde det, det berodde på att vi upplevde att det var bättre att sitta i en majoritet och påverka än att sitta i en opposition och påverka. Det trodde vi skulle vara, ge mer grön profil åt det hela.
Blev det då mer grönt då?
Nej. Vi gjorde ett tjusigt styrdokument dock.
Ja.
Men verkligheten sen var ju inte sån. Utan det förhalades eller glömdes bort och såna grejer. Jag vet, jag frågade när vi började vad som var alltså, viktiga frågor alltså ur miljösynpunkt att ta hand om. Och det var ett antal, jag vill inte gå in på detaljer, men ja, och jag försökte, men nej, det glömdes bort. Och jag har efteråt fått höra att man då från de styrande som jag skulle då samarbeta med, att vi sa en sak i rummet när jag var med. Och sen så när jag gick så fick förvaltningschefer höra att det var väl inte så noga.
Ska jag tolka det som att det var ingen större skillnad att sitta i majoritet med ja, socialdemokrater och med den borgerliga majoriteten?
Nej, det var ingen större skillnad. Det upplever jag. Men jag ska inte bara skylla och skälla på dem, utan det handlar ju också om att jag var väl politiskt omogen eller godtrogen eller vad vi nu ska kalla det för. Jag fattade ju inte det här politiska spelet.
Men sen var det väl så att ni var inte så stora, hade inte så många mandat heller. För det har nej, lite grann med styrkan att göra, tror jag.
Ja, ja, men det viktiga för dem det var ju att man var, bidrog till att man fick en röstövervikt i kommunfullmäktige.
Ja, självklart.
Sen om man gör det, men det är klart att storlek spelar roll. Men det viktiga var ju att man nådde över de här 26, eller över 25, hade man 26 ledamöter, kontrollerade 26 ledamöter i fullmäktige, då hade man ju sin majoritet.
Ja, för det finns 51 i kommunfullmäktige idag.
Ja.
Har du något roligt minne från tiden?
Du var tidigare inne på det här med, om det, eller jag upplevde frågan tidigare som att vad man har bidragit med.
Ja.
Och med det här sagt innan så kan man väl säga att nej, det känner jag väl inte att det är så mycket man har gjort nytta. Det enda jag kan efteråt som har haft någon kanske viss betydelse, det var att vi medverkade till att Tyresö bostäder inte såldes ut. För det var på gång. Och då satte vi ner foten. Och vad som hände bakom kulisserna fullt ut, det vet inte jag. Men jag vet i alla fall att vi sa att vi skulle aldrig rösta för det. Och det är möjligt att
Nej, men jag minns det. Det var ju en ganska stor aktion där vi också deltog. Ja. Alltså, för att man inte skulle sälja ut hyresbostäder. Ja. Och väldigt ja. Många människor som engagerade sig.
Ja, ja. I alla fall vi klargjorde att vi kommer aldrig medverka till det. Om, ja, om de gjorde någon riskkalkyl eller inte, vet inte jag. Men vi slapp ser det utsålt i alla fall.
Ja, men jag vet inte heller riktigt nej. Vad som
så fick väl, de ändra sig. Det är väl det enda som jag kan säga bestående som... Hela den här utvecklingen på Brevikshalvön var vi emot. Alltså, den här översiktsplanen som togs och bland annat de stora byggrätterna som sen fick bakläxa. Det var ju ett stort misslyckande och det ville vi inte vara. Men det genomfördes ändå så att jag tycker väl att ja, det man är lite ledsen för det är väl att jag tycker man har väl byggt lite fel i kommunen och fortsätter att bygga fel.
Bygga fel?
Alltså, ja, nej, men alltså upplåtelseformerna.
Ja, men det instämmer jag med. Det är, ja. Ju, det är ju inte särskilt mycket hyreslägenheter. Nej. Vilket år lade du av som politiker då? Alltså,
2006.
2006.
Då flyttade jag till Österrike
och med min vad fru. Vad gjorde du där?
Jo, det var nämligen så att, då får vi backa bandet lite igen.
Okay.
Alltså för då 15 år sedan. Så sa jag till min fru, det här är inte kul längre. Jag har ingen lust att hålla på och sälja en flaska schampo till och tjäna 10 spänn. Och det känns väldigt andefattigt. Och då sa hon att, ja men då tar jag hand om ruljansen. Och tack och lov så kvinnor kan ju uppenbarligen. Så att hon har skött det bra. Men jag har inget ägande med företaget. Den del av familjeföretaget som jag sen kom att ta hand om och så. Utan det tog hussen hand om för 15 år sedan. Men då i alla fall så växte det. Och växte. Och sen så fick man för sig att man skulle prova sina vingar ut i Europa. Och då var jag involverad i den processen. Och då bestämde vi oss för att i Västeuropa finns det för stor konkurrens. Men däremot är Östeuropa ganska jungfruligt. Och något som jag inte hade fattat. Märkligt, men trots hur klok jag nu är. Att Wien som vi kommer att hamna i, det ligger ju längre österut än Prag.
Ja, det tror jag också att det gör.
Ja, men, jo, men, gör det. Ja, så, men det fattade inte jag då. Men då blev det en väldigt utmärkt plats kulturellt. För vi tänkte, i Budapest eller Prag, jättesvårt att kanske prata med människor. Lite tyska kommer man ihåg från skoltiden och kanske var lite lättare att lära sig. Så då bosatte vi oss i Wien. Och där var det meningen att vi skulle vara i 3 år hade vi lovat min frus kompanjon som följde med också. Så vi var 3 stycken som åkte ner. Men så gick han in i väggen. Och då tänkte vi kan ju inte lämna honom här. Ja.
Men han blev sjuk helt
enkelt. Ja, han blev sjuk. Alltså, så, vad säger man? Ja, det satt i huvudet.
Ja, man går in i väggen poppis sagt.
Ja, och det gjorde han. Och så det blev 3 år till. Men det var 3 jättekul år, så att det är ingenting ångrar. Men så kom vi tillbaka 2012, men då hade jag bestämt mig för att jag ska inte aktivera mig i politiken. Jag är idag revisor i föreningen, alltså i Miljöpartiet. Och det är jag nöjd med, det tycker jag räcker för mig.
Och du bor nu?
På Sikvägen, och är jättenöjd med det också.
Men sen har du också blivit radiobakare, hur kommer det sig då?
Det började, alltså Åke intervjuade mig ju några gånger under åren som politiker. Och så var det här för ungefär drygt ett år sedan så hade vi en debatt om barnfattigdom i Sverige. Jag tror om det var Rädda Barnen eller någon som hade skickat ut någon rapport.
Det var Rädda Barnen, ja.
Ja. Och det blev lite hallå kring det. Och så ville Åke Sandin då, som har skött radion i många, många år, så ville han göra ett inslag om barnfattigdom. Och då frågade han mig om jag kunde vara med, eftersom jag är pratglad. Ja visst. Och sen är det en annan person där, och den andra personen är en person som mer ser, han kan ju inte vara här och försvara sig nu, så att i alla fall, han såg fattigdom som något absolut, ungefär. Alltså, har du mat på bordet, tak över huvudet, då är du inte fattig. Jag försökte få honom att förstå att barnfattigdom handlar om något relativt i Sverige. Du kanske har mat på bordet och tak över huvudet, men det drar från fönstren och dina kläder är inte de här modekläderna. Och, alltså, du blir mobbad för att mamma, säger vi nu för att göra en enkel bild, inte har råd med så mycket grejer. Du kanske inte har möjlighet att följa med på en utflykt eller ja.
Ja, eller du har inte märkesins eller
ja, sådana här saker. Så att, det finns ju definitioner som alltså, vi inte behöver uppfinna, både EU och FN, om relativ fattigdom. Alltså ungefär om du har hälften av en medellön, det här är lite förenklat nu, så är du betraktad som fattig i det samhälle du bor i.
Men var det genom det som du
ja,
bor i?
Alltså, ja, men alltså, ja,
vi kommer
ja,
till
ja, det. Förlåt. Det var det, därför att efteråt, något halvår, så kontaktade Åke mig igen. Och så frågade han, men han är 80 år, så att, eller plus till och med. Skulle inte du kunna hjälpa till att göra några program? Jo, visst, ja. Så jag kan prova på. Så det var väl ungefär för ett år sedan. Då började jag intervjua, ja inte i januari, säg att det var i mars, april förra året. Så började jag intervjua politiska partier. Och på den vägen är det. Så har det blivit lite tjänstemän och det har blivit lite ekonomi och det har blivit lite religion.
Mycket föreningar av olika slag har du väl intervjuat?
Ja.
Inte bara politiska partier?
Nej, 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 nej. Det började med politiska partier.
Okej.
Okay. Sen nu har det blivit ett 20-tal, vad ska jag säga, ja, idrottsföreningar eller, säger man, intresseföreningar. Alltså bridge och, nej inte bridge, men schack. Ja, och lite så här, skytte, bågskytte och lite så här, fiskevårdsföreningen. Och,
är det kul då?
Ja, det är jättekul. Och önskar fler ville prova på.
Ja, men det kommer några till nu.
Ja, ja. Ja.
Mm. Jag hoppas också att det är fler som provar på. Ja. Någonting du vill säga till sist?
Ja, alltså eftersom det här handlar lite om min bakgrund som politiker i Tyresö, så skulle jag vilja säga min uppfattning. Det jag tycker illa om, det är den här professionaliseringen av politiken. Alltså nu pratar inte jag om de som är fritidspolitiker, för det vill jag verkligen se mer av. Att det är gräsrötterna som är, men alltså heltidsanställda, högt arvoderade, kommunalråd. Och så. Alltså, när man då har lyft upp sina löner till sådär 700,000-900,000 om året. Och vi pratar om människor som jag tycker alltså ska tas från samhället. Alltså det är ju inga professorer och såna här saker. Med de lönenivåerna så tycker jag mig se, vi får strebrar och karriärister som ser mer till sin eget välbefinnande än det allmännas välbefinnande. Alltså mer fritidspolitiker och mindre yrkespolitiker.
Och vad skulle det vara rimliga arvodering för
kommunalråd? Ja, alltså om vi säger att jag skulle tro att någon slags medellön i Sverige för yrkesarbetande, säg att den rör sig om 30 000 i månaden.
Ja.
Ungefär. Om de då för ett kommunalråd fick 40 000 så är det mer än nog. För jag vill få bort de här strebrarna och karriäristerna från den politiska arenan. Jag gillar till exempel, alltså en av mina favorit sånger om så här politiska, det är Tage Danielssons En glad amatör, där han gycklar med det här. Ta i media då, eftersom vi representerar, stick en mikrofon under en yrkespolitiker, så är det ju jag har rätt, jag har aldrig gjort något fel och mina lösningar är de enda rätta. Alltså det är ju ungefär som en försmak på att bo i en diktatur, alltså despoter som inte behöver lyssna på andra. Alltså, jag har bort med dem.
Jag förstår din åsikt.
Ja, det var min åsikt.
Ja.
Den är säkert väldigt svår att leda i bevis, men det är min åsikt.
Det tror jag också att det är, Leif.
Ja.
Men vet du vad? Nu ska du få fortsätta och lycka till med alla dina kommande intervjuer.
Detsamma, Inger. Vi är ju kollegor.
Vi är ju kollegor och har varit kollegor tidigare i politiken också, för olika partier. Då.
Mm.
Men tack ska du ha.
Tack, Inger.
Hej igen, kära radiolyssnare. Nu har Leif Bratt gått hem. Jag tänkte överraska honom med att spela in Tage Danielssons Jag är en glad amatör, som stämmer väldigt väl överens med vad Leif Bratt tycker om professionella politiker. Så lyssna på den här låten och sen avslutar vi den här intervjun. Tack för mig. Det här var Inge G. Har ni hört att man
talar om politiker förakt.
Det har vi hört.
Det är tarvligt sagt. Har ni hört att politiker är ljusets riddarvakt?
Också det har vi hört.
Det är för mycket sagt. Sanningen är bara den att den du valt ändrats kapitalt.
Ja, så det menar du?
Ja, han har blivit någon sorts proffs.
Vi förstår vad du menar.
Denna formgjutna nya modell, denna slipsprydda typ av procenttabell, denna åsiktsjonglör är för professionell. Ge mig hellre en glad amatör. Detta tvärsäkra pratfenomen, denna mjukhårda blandning av ull och sten, denna ordfabrikör ger jag ingenting för. Ge mig hellre en glad amatör. Vad han vill och vad han tror på, innerst inne i sin själ, vet man ej, han vill bli stor på att förbindligt verka vilja väl. Den är sluge expert på taktik, som så flott sol och vårar en bred publik. Så den smälter som smör, den är epa-charmör. Ge mig hellre en glad amatör. Ge mig hellre en glad amatör, en som inga strategiska utspel gör, som kan vara spontan, säga det var som fan, och kan tveka som människor gör. En som tystnar när käften blir glapp, som personligen styr sin voteringsknapp, inte får sina tal från partiet central, och är klok även före ett val. En som helst någon gång i livet haft ett jobb, ett vanligt kneg. Inte en som tar för givet att man föddes till partistrateg. Inget högre politiskt förnuft drives upp i kansliernas drivhusluft. Det är proffsen som gör så att rosorna dör. Ge mig hellre.